kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är Galaterbrevet och del 16. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det här är näst sista gången vi sänder här på måndagar, bibelförklaring och bibeltimmen. Sen så blir det sommaruppehåll. Och vill du lyssna till i Värnamo kyrka så är det sista gången nu på tisdag, imorgon tisdag. Sen så tar du också sommaruppehåll. Och vi ska då lyssna till del 16 av Galaterbrevet här.
Ja, välkomna till Andreaskapellet här i Värnamo kyrka denna tisdag. Då vi ska fortsätta vårt studium i Galaterbrevet, men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi kan slå upp våra biblar med glädje och veta att du finns där. Du är verksam där ibland meningarna, ibland orden. Du har fyllt de här orden med dig själv, med ett innehåll som kommer ifrån dig. Ordet vart kött, blev skrivet, blev skrift, tog sin boning ibland oss. Herre, låt oss få förstå det här vittnesbördet om dig på ett sådant sätt så att vi kan lära känna dina vägar allt bättre. Att vi kan förstå vad det är att vandra som dina lärjungar. Och ge oss inte bara inspiration utan också glädje och frid och kärlek och kraft att kunna vandra dina vägar. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Jo, jag har gjort en liten notering här att vi har kommit till femte kapitlet. Och vi var nog på vers 6 och det passade ju ganska bra därför att där i vers 6 så står det ju i slutet att allting hänger på en enda sak. Nämligen på att vi har en tro, ett evangelium som är verksamt genom kärlek. Och det här är så typiskt. Jag tänkte på det när jag förberedde mig och som ni känner till också så är Galaterbrevet väldigt tidigt. Det är ju många judekristna. Och Galaterbrevet som är det första av Paulusbreven har ju kommit till det tidigaste av de nytestamentliga breven. Men om man ser till den muntliga versionen så är det ju samtida med Jakobsbrevet. Och Jakobsbrevet, var ju Jakob så mån om att tala om att tro och gärningar, det är två sidor av samma sak. Och det var ju inte bara därför att han talade till judekristna helt och hållet skulle jag vilja säga, Messias troende judar, utan det var väl också förmodligen därför att det är på det sättet. Alltså att tro och gärningar hör ihop. Och när vi kommer till Paulus, om det så är som sagt hans första brev, år 48 är det skrivet efter Kristus, så håller han kvar den här tydligheten. En tro som är verksam genom kärlek. Så att det är inte så när vi läser Galaterbrevet och förmodligen inte de andra nytestamentliga breven heller, att tron skulle bli så passiv så att det blir så att säga, ett intellektuellt församthållande bara. Det skulle vara att hamna i diket, och tyvärr så finns det väl kanske sådana varianter i vår tid och har funnits inte minst i under århundraden kanske i och för sig. Va? Men det är inte den ursprungliga tanken, utan här är det ett liv och en livsstil som hänger samman och som utvecklas. Och som tar sig uttryck i munnens bekännelser och i de goda gärningar som vi gör mot varandra i kärlek. Och det är som Jakob säger, att det är ju enklast att se på gärningarna, för då ser man ju vad som finns i tron. Då finns man vad som finns där. Det kan ju förvisso vara plågsamt ibland, men sånt är ju livet. Det kan vara plågsamt ibland när vi misslyckas eller när vi inte räcker till. Men då har vi evangelium att falla tillbaka på. Och leva av, ta upp evangeliet i våra liv och i våra sammanhang. Så ska det ordna sig med den saken. Det är ju det som det handlar om när vi kommer längre in här i Galaterbrevet 5. Alltså från vers 16 och följande. Där kommer ju de här instruktionerna om den här kampen och om hur vi ska kunna vandra efter anden. Så vi får vänta lite grann med det. Därför att även om den här sjätte versen här, en tro som är verksam i kärlek, är ett sorts föregripande utav det som kommer sedan i vers 16 och kapitel 6 också, alltså hur vi ska göra, så är ju avsnittet som sådant, alltså verserna 2 till och med 12 får man nog säga. En slutvarning. Han har haft en undervisning här nu i kapitel 3 och 4 inte minst. Och nu så avslutar han den här undervisningen genom att ge en slutvarning. Och slutvarningen går ju ut på att vad ni än gör så vänd er inte tillbaka. Gå inte tillbaka in under lagen eller uppmuntra inte hedningarna att gå den vägen heller. Utan se till att när ni nu har kommit in i Kristus att ni fortsätter att ha Kristus för ögonen och ingen annan. Det såg Jesus och ingen annan. Jesus alena. Och att han får ensam vara inspirationskällan. Då kommer vi inte att hamna i strid mot lagen i alla fall. Utan då, han är ju lagens fullbordare. Lagen är inte förkastad utan det är dess fullbordan. Det är lagens fullbordare Jesus Kristus som vi vandrar. Och det här som sagt, vad ska vi komma tillbaka till? Men den här slutvarningen, den är ju intensiv som ni ska se här alldeles strax. Och då vill jag bara säga det att Paulus har alltså inte, han har inte förkastat omskärelsen i den meningen att den nu är ersatt utav dopet. Alltså det är inte så att omskärelsen som enskild handling, som en akt, skulle ha någon betydelse. Det säger han förresten i 6 kapitlet. Ska vi se vad det är. Att han säger ju att det har ingen betydelse. Jo, i vers 15. Det har ingen betydelse om man är oomskuren eller omskuren. Men, så det är inte det. Va? Men så det, han är inte ute efter omskärelsen på det sättet. Och han har inte heller ersatt omskärelsen med dopet. Som om det skulle ha betydelse i sig självt att man är döpt men sedan inte vandrar med Jesus. Även om vi tror inte, särskilt i vår lutherska katolska tradition så tror vi att det är ett sakrament och att Herren verkar genom dopet och vi föds på nytt. Vi blir verkligen upptagna i hans familj. Det är så att säga, om jag får uttrycka det slarvigt, ett automatiskt skeende. Det sker så, va? Men det betyder ju inte att personen i fråga sedan vandrar i Kristus eller lever som en Jesu Kristi lärjunge. Så Paulus tillmäter inte dopet den betydelsen som judarna tillmätte omskärelsen. För där var man omskuren så var man ju omskuren så att säga, va? Och då var det inte mera med det. Då levde man, det innebar ju att leva under lagen och att rätta sig efter lagen. I sådana fall skulle man använda den analogin, så skulle det bli att är man döpt, ja, då ska man leva i Kristus, ska man rätta sig efter Kristus. Då blir det möjligtvis jämförbart. Så att han är alltså mån om att lyfta fram det som står här i vers 6. Att det handlar om en tro som är verksam i kärlek. En verksam relation, en fungerande relation med Herren Jesus Kristus. Och så långt hade vi hunnit. Och då läser vi nu verserna 7-12 som är den andra delen då. Eller nästa del i den här slutvarningen. Ni började bra. Lägg märke till att han säger ni. Nu är det inte vi längre, så är ni. Nu tänker han på de här som börjar slappna i sin iver eller vända tillbaka till lagen. Det är ni. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Alltså evangeliets sanning. Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. De som uppviglar er borde gå och stympa sig. Så det var till och med vers 12. Och där man brukar ibland fundera över var den andra huvuddelen ska börja. Och jag har då satt att den börjar här med 5:13. Där börjar den andra huvuddelen, alltså själva tillämpningen av all undervisning. Det finns de som menar att det skulle ha slutat vid 4:31 eller 5:1 och så. Men det kan man ju diskutera och det kan ha mindre betydelse. Men här är alltså en avslutning på kapitel 3 och 4 och en bit in på 5, slutvarning och en övergång samtidigt till hur vi ska vandra praktiskt i den heliga ande. Ni ser alltså i vers 7 att han säger, ni började bra. Alltså tänk i bilden här nu. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder eller följer sanningen? Bilden som man har för ögonen, det är att de har påbörjat en vandring. De påbörjade en vandring redan när man var under lagen. En vandring som ledde mot lagens fullbordan. Alltså som ledde till Jesus Kristus, som är lagens fullbordan. De kommer in i Kristus. Nu ska de ju fortsätta vandringen i evangeliet, i den helige ande. Inte gå tillbaka. Det är alltså den bilden han har. Och det är en bild som judarna kände väl till. Så att när han använder den här bilden, och likaså när du kommer till, om vi föregriper här lite grann till vers 16. Så är det samma tankegång hela tiden. Alltså i vers 16 står vandra i anden eller vandra efter anden. Sen skiftar bilden när vi kommer vidare. Men det handlar alltså om att vandra efter anden. Och det var ett språk som det judiska folket var mycket vant vid. Därför att där talade man om att vandra efter lagen. Man talade aldrig om att vara driven av lagen. Han talar ju sen här om att vara driven av anden. Men det är det grekiska tänkesättet. Men dit har vi inte kommit ännu. Utan att vandra efter lagen eller att vandra efter anden. Och ni vet ju det att när de Israels barn hade kommit ut i öknen, så följde de efter molnstoden. Molnstoden är en bild för Guds närvaro, en bild för Guds ande. Så de följde efter molnstoden. Och det är det som Paulus tänker på. De följde efter anden. När anden ledde dem vidare, så gick de vidare. Molnstoden på dagen, eldstoden på natten. Det är bilden. Och det var då synonymt med, kan vi säga, med att det judiska folket förstod det som att vandra efter lagen. Men lagen innehöll ju också en anda. Nu ska vi inte fördjupa oss det, men så är det ju med all lag. Det finns ju ett syfte, en mening, en anda i lagen. Så det var inte bara bokstaven. Utan i detta att följa efter lagen, så fanns ju också att man skulle vara helhjärtat inordnad. Alltså man skulle göra det här frivilligt. Det skulle inte vara någonting som var en drivkraft i den meningen att man inte kunde kontrollera det själv eller så, utan det här skulle vara någonting som man fostrades till och som man skulle leva med hela sitt hjärta. Så det är den bilden som de kände väl igen. Och då så säger han här till dem i vers 7: vem har nu hindrat er? Varför har ni stannat? Varför slutar ni följa anden då i det här fallet, eller lagens anda? Varför har ni slutat och inte så att ni inte längre lyder sanningen? Sanningen är ju då evangeliets sanning. Ni kommer ihåg där att han gick till rätta med Petrus och några från Jakob och till och med Barnabas, för att de hade ju slutat att äta med hedningarna. Det kommer ni ihåg i Galaterbrevet 2. Och där så står det då i vers 14, Galaterbrevet 2:14, när jag såg att de inte var på rätt väg, inte följde evangeliets sanning, utan man började iaktta de här matförskrifterna igen. Och det är den tanken som kommer här igen. Man ska alltså följa vägen. Man ska följa sanningen. Och inte avbryta den. Om du tittar i Saltaren 119, så har vi där samma språkbruk. Och självklart kände Paulus igen det här. Saltaren 119, som ju är den längsta saltarsalmen, vers 32, det var i början här, vers 32. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Det står kanske på liknande ställe på andra, i andra versar, men där är det ju tydligt. Jag vill löpa på dina budords väg. Så att vandra efter det här, eller att löpa efter Guds ord, Guds ande, var en känd bild. Och det här är alltså återigen ett tecken på att tron aldrig kan vara passiv. Den kan inte, så att säga, slå sig till ro. Den kan inte bara sitta i kyrkbänken, höll jag på att säga, utan det måste ju vara ett liv som utväxer och som utvecklas och som man lever, och man har målsättningar som man följer. Och är det så att man stannar upp, ja, då hamnar man ju i den här situationen. Och är det så att man vänder sig åt andra hållet och börjar gå och göra laggärningar och tro att man ska kunna vinna någonting på det, då är man ju, har man slagit in på fel väg. Han som kallade er i vers 8, han har inte övertalat er till det. Och sen kommer då ett varningens ord. Lite surdeg syrar hela degen. Det är vad som står där. Och då vill jag visa på Matteusevangeliet. Vi har ju gått igenom Matteusevangeliet vers för vers, så att jag hoppas att ni kommer ihåg det här. Men alla var inte med då. Matteus 16. En fantastisk berättelse. Jag glömmer aldrig när jag upptäckte den här berättelsen, eller den här poängen rättare sagt. Då är det så att Jesus har i kapitel 15 gjort brödundret. Och då hade de ju fått massor med bröd över. Och sen skulle de då resa över Genesarets sjö. Och så kommer de över till andra sidan sjön. Nu är det 16 kapitlet, vers 5. När de kom över till andra sidan sjön så märkte de att de hade glömt att ta med sig bröd. Och det var ju lite pinsamt. De blev hungriga och hade inte med sig något bröd. Så hade ju Jesus gjort ett sånt jätteunder med så mycket bröd. Så de hade inte fått med sig någonting. Och då säger Jesus: akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Och det verkar inte som att de uppfattar det, vad han menar. Om de alls lyssnade på honom. För de säger till varandra: varför har vi inte tagit bröd med oss? Och då hör ju till saken här att Jesus själv, jag tror det står så i Matteus version eller i Markus versionen, det kan ni slå upp, ni som har tid sedan, där står att de hade ett bröd med sig. Och det är också lite märkligt, men det är ju Jesus som är livets bröd. Han var ju med dem, men de förstod inte vem Jesus var vid det här tillfället. De hade ännu inte gjort den där bekännelsen vid Caesarea Filippi. Jesus är ju den som mättar dem med sitt evangelium, och det är livets bröd. Varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd, säger Jesus. Så lite tro ni har. Förstår ni ännu ingenting? Och så pratar de vidare. Och så säger ni i vers 11: hur kunde ni tro att jag talar till er om bröd? Om hela brödundret handlar inte ens om bröd. I djupare mening. Jag sa ju att ni skulle akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Ja, då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. Det är ju så att den andliga läran, den sunda läran, är som bröd för oss människor. Människan lever inte allenas utav bröd, alltså utav fysiskt bröd som man skär upp och lägger pålägg på och så vidare. Utan vi lever av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Att leva utav det ord som Gud ger till mig, som han talar in i mitt liv, att få leva av evangeliets lära, det är att bli mättad. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, säger Jesus. Vi blir mättade utav evangeliets lära. Vi blir tillfreds i vårt inre. Våra liv blir meningsfulla när vi gör så som Jesus säger. Men om fariseernas och saddukeernas lära, om vi äter utav den, då kommer vi inte att må bra. Och lite surdeg, lite förvrängningar utav evangeliet, lite förvrängningar utav Guds ord, lite tillägg här och lite avdrag där, och att man blandar in en annan anda så att säga i Jesu bröd, i Jesu lära, gör att vi kommer att må dåligt. Jesus varnar dem här för att äta dåligt bröd. Jag brukar få en annan association när jag läser det där, och det är det att vi kan inte leva på gammalt bröd. Så var det ju när Israels barn gick genom öknen. Då fick de ju manna varje dag. Och så fanns det de som försökte samla undan manna och ta för sig extra mycket som de sen skulle ha dagen därefter eller spara för framtiden. Och det gick ju ganska snart mask i det där. De kunde inte äta utav det. De skulle leva av brödet som kommer från himmelen på daglig basis. Så är det med evangeliet också. Att evangelium är någonting som vi behöver höra, någonting som vi behöver ta till oss på daglig basis eller med regelbundenhet för att må bra. Och det ska vara rent, färskt, nybakat, gottluktande bröd som vi får del av. Det här är viktigt. Nu när vi är tillbaka till Galaterbrevet så var det inte så då för de här. För här börjar man nu blanda upp det med fariseernas och saddukeernas lära. De började få del av den föreställningen att ja, men rättfärdig förklarad, det blir man genom att man gör laggärningar eller att fullt upptagen i det här förbund som Gud har ingått med Abraham. Ja, det blir vi först när vi och så vidare. Och så blandade man upp eller påverkade så att säga evangeliets renhet. Sprutade in eller la in surdeg i den här fina brödet som Herren har gett oss ifrån himmelen. Och så börjar man förstöra det, och så börjar människorna vara dåligt. Vem skattar sig lycklig utav laggärningar, läste vi här tidigare? Ingen. Men när anden och nåden och Guds barmhärtighet blir levande gjord, då blir vi jätteglada. Då blir vi fyllda med glädje. Och nu säger Jesus att vi ska leva, eller Paulus, att vi ska leva av detta bröd och leva på det sättet. Så här är verkligen ett varnande finger. Det märker man ju i hela avsnittet här. Men inte minst genom att han använder såna här bilder. Att man har avstannat på löparbanan. Man har slutat springa. Eller surdegen håller på att förstöra det som de lyssnar på. Jag för min del i Herren, vers 10. Litar i Herren på att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Så Paulus hoppas och tror att de kommer att lyssna på honom. De kommer att lyssna, och han har ju vädjat som en far. Han har ju verkligen varit noggrann här i att varna för laggärningarna. Och han tror att de kommer att lyssna. Han hoppas det i alla fall intensivt. Men de som försöker skapa förvirring, och det var ju så, det står i vers 10, de som skapar förvirring, det var ju så kapitlet eller brevet började, 1:6. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom kristen nåd, fast det inte finns något annat. Det är några som skapar förvirring ibland er och vill förvränga Kristi evangelium. Så ni ser att han kämpar egentligen inte för eller mot omskärelse, han kämpar för evangelium. Han kämpar för att evangeliet inte ska bli fördärvat. Det andra har ju mindre betydelse. Men det får det allra största betydelse om det börjar smyga in och fördärva evangeliet. Den som skapar förvirring, står det i Galaterbrevet 5:10. Det verkar som att, eller också är det en övertolkning, men det verkar som att det är någon speciell person han tänker på. En person som inte är omnämnd vid namn. Den som skapar förvirring, vem han än är, ska få sin dom. Det här med ska få sin dom, det kanske är också någonting som känns främmande. Jag vet att vi hade ju, eller har ju, tidebön här i kapellet varje vardag 12:15. Och då läser vi saltartexterna, och de kan ju ibland verka ganska grymma. Och så var det en broder som sa det till mig efteråt, att ja, det är svårt att förstå de här texterna, att Gud skulle kunna döma, för sån kan väl inte Gud vara. Och jag, det var inte läge att ha någon längre diskussion, vi var ju på väg och skulle gå och äta lunch. Men jag sa i alla fall det till honom så här, och vet inte varifrån jag fick det, men jag såg att det träffade honom. Han sa, ja, men också är det frågan om vilken bild vi har utav Gud. Vem har sagt att vi kan ha en bild utav Gud som säger att Gud aldrig dömer? Var har du fått den bilden ifrån? Inte ifrån Bibeln, inte vare sig gamla eller nya testamentet. Idag förresten, när vi läste bibeltexten då på middagsbönen, så var den här texten i Apostlärningarna 12 på slutet där, om den här Herodes som satte sig på tronen och som de började tillbe som Gud, och så plötsligt så fick han så ont i magen så att han dog. Och så står det att det var en Herrens ängel som hade slagit honom. Så den sidan utav Gud finns med i Nya Testamentet. Det finns med där hos Herodes den store, ängeln som har slagit honom. Det finns med om du tittar i Romarbrevet. Jag menar inte att det här är en, förresten i Apostlärn, du har just Ananias och Safira som också föll ner döda för att de hade förgripit sig på det heliga. I Romarbrevet 1, där står det i vers 18. Guds vrede, och det här är alltså baksidan av evangeliet. Det är så att säga två sidor av Guds väsen. Gud är en, men det finns två olika sidor här. Guds kärlek å ena sidan och Guds vrede å andra sidan. Guds kärlek uppenbaras, som det står i 17 versen, eller rättfärdighet, uppenbaras i evangelium, kommer till uttryck i evangeliet, visar sig i evangeliet. Guds vrede, som det står i 18, uppenbaras, visar sig i all ogudaktighet och orättfärdighet hos människorna. Så, och så räknas det upp då en massa saker här som vi inte behöver kanske fördjupa oss i just nu, va? Men allt elände förstår man i Nya testamentet som att Guds vrede uppenbaras. Man skulle också kunna uttrycka det på ett icke-andligt sätt, nämligen som så att människornas synder och förbrytelser får följder. Om vi bär oss tokigt åt och utvecklar en felaktig livsstil och så vidare, så får det ju följder. Det läser en kristen som Guds vrede som uppenbaras. Vi som är kristna, vi är inte kallade att utveckla en sån livsstil. Vi är kallade att utveckla det motsatta. Nämligen nåden, barmhärtigheten, den gudomliga kärleken, den gränslösa kärleken och så vidare. Det är vår kallelse. Den ska ju också uppenbaras i vårt liv. Så det verkar som att han säger det här, att den mannen som förvirrar dem och som förleder dem och som förvränger evangeliet kommer få sin dom. Det förstår jag, det kommer att bli synligt i den mannens liv och leverne helt enkelt. Förr eller senare så kommer det att visa sig vad vi är för skrot och korn. Så besvärligare än så behöver det inte vara att förstå det där. Gud behöver inte så att säga gripa in ifrån himlen och sända några speciella straffdomar och så, utan finns det inte ett svenskt uttryck förresten som lyder så att synden straffar sig själv? Och så tror jag vi ska förstå det här. Fast Paulus inte uttrycker det så. Han uttrycker det på ett annat sätt här. Han uttrycker det som att Herrens vrede uppenbaras. Eller han uttrycker det som att det går en dom i den mannens liv. Och det här är ju någonting som jag åtminstone till, från och till, alltså, får rannsaka mig själv och tänka på, va. Nu måste jag leva av evangeliet. Nu behöver jag liksom se var är jag har blicken fästad. Och det handlar om, inte bara om någon sorts livsstil, utan det här handlar också om mina arbetsinsatser och mina relationer till människor som står mig emot och så vidare. Det är ju där man prövas. Där måste jag liksom se till att jag befinner mig på den smala vägen, så att inte andra sidor utvecklas. Det som sedan här kommer att kallas för köttets gärningar. Så här finns det en kamp att kämpa. Men den kampen kallar ju Paulus för den goda kampen. Och det är en god kamp. Det är en god kamp därför att det är så lätt att vinna den. Inte lätt att vinna emot mina svagheter. Men kampen handlar ju om att våga tro att Kristus är min frälsare. Att evangeliet är så pass kraftfullt så att det kan påverka och förändra mitt liv. Att Gud kan ha sånt inflytande i mitt liv att det faktiskt behåller mig, att jag finns kvar på vägen och att jag kan gå åt rätt håll trots att jag är sån som är. Det är ju kampen. Så kampen är att tro på honom, och att tro på honom leder alltid till seger. Så att det är ju enkelt på så sätt. Men det blir väldigt svårt för man glömmer bort vad man ska ha blicken och börja titta på sig själv och börja kämpa med sina svagheter. Då kommer man inte långt. Då är man förmodligen en förlorare ganska snart. Så det handlar om att ha blicken på rätt ställe. Men det ska vi komma tillbaka till. Han är inte riktigt färdig här nu då, Paulus. Men han säger så här i 11 versen. Om jag fortfarande predikade omskärelse. Här finns det lite olika tolkningar. Om jag fortfarande, det står så här, alltjämt står det i någon annan översättning. Och då har kommentatorerna frågat sig, kan det ha varit så att Paulus alltjämt eller fortfarande predikade omvändelse? Eftersom de tycks kritisera honom för det. Och så brukar man säga det, ja, han omskar ju Timoteus i Apostlärningarna 16. Och jag brukar tänka som så också, eftersom det inte spelade någon roll för honom, så kunde jag göra det med Timoteus. Är det det som har gjort att man har uppfattat Paulus som lite kluven, eftersom han kan göra som han vill? Och om han nu gör som han vill, så hur uppfattas det som sagt av människor runt omkring? Ja, det är frågeställningen. Sen skulle jag nog tro att de flesta menar att det inte är på det sättet. Utan de flesta menar att han innan sin omvändelse predikade omskärelse. Fortfarande skulle då betyda att skulle han fortsätta göra det efter sin omvändelse? Nej, absolut inte. Men då kommer ju fortfarande det här med att han faktiskt omskar Timoteus. Men låt oss ta en bit i taget då. Så att det första är nog, och det menar ju Göran Larsson, att det här är den versen som talar allra starkast för att Paulus innan sin omvändelse var en sån lärjunge till rabbinen Shammai. Alltså den här stränga varianten. Och inte bara den stränga varianten, utan den strängaste av de strängaste. De som Jesus talar om i Matteus 23, när han säger att de kunde fara över hav och över land för att göra en proselyt. Det finns ju en liten klick där inom farisismen som kunde tänka sig att verka missionerande, att försöka värva folk till judendomen. Och så tror man att Saulus skulle kunna ha varit en sån. Och den här versen talar för att han var en sån. Som predikade den judiska läran, den judiska tron. Och som visade människorna laggärningarnas väg för att sedan då i triumf omskära dem. Förmodligen var det så att han hörde till den sorten. Då betyder det att han var missionär innan han blev omvänd. Och han kunde allt det som han hade fått lära sig hos Gamaliel. När det handlar om apologetik och att tala offentligt och så vidare. Alla de här färdigheterna, han var ju mäkta lärd. De hade han förlorat när han blev omvänd till en kristen. Men han hade ju samtidigt fått tillbaka de här redskapen, de här färdigheterna och kunskaperna. Fast han använde på ett helt annat sätt. Så han var ordentligt förberedd för uppdraget att vara hedningarnas apostel. Han hade alltså fortsatt att, eller han hade inte fortsatt, rättare sagt, att predika omskärelse, men han hade gjort det innan. Sen finns det ju en sak till här då, förutom det där med att han hade omskurit Timoteus, så står det ju i första Korintherbrevet 9 att han för judarna hade blivit som en jude och för grekerna som en grek och så vidare. Så där finns också någonting om en flexibilitet hos Paulus som skulle kunna ha inneburit att han hade varit tillmötesgående. Vi vet ju när han kommer tillbaka efter tredje missionsresan, om jag inte tar fel nu, då kommer han tillbaka till Jerusalem och så ska han gå upp och offra någonting där och avlägga något nasilöfte och sånt, va. Det hade inte den betydelsen för Paulus så att det skulle kunna fördärva evangeliet. För han var fullt klart på evangeliet. Och utifrån evangeliet så kunde han både göra och inte göra. Ungefär som han säger om vi ska förhålla oss till mat och dryck och sånt. Att utifrån evangeliet så är det upp till var och en så som man tror. Men om börjar man göra mat eller dryck till någonting som är grundvalen för mitt liv i den heliga ande. Då fördärvar man ju evangeliet. Om man sen avstår från alkohol till exempel eller någonting annat, det må väl vara hänt, det är man ju fri att göra. Det kan till och med vara uppmuntransvärt. Men det gäller att inte blanda ihop det här. Och så säger han här då att om jag hade fortsatt att predika omskärelse, då vore ju korsets anstöt borta. För du vet, korset som han predikade, det markerade ju slutet på hela den här tiden under lagen. Vi människor, vi lever under lagen eller under denna världens makter. Men det som händer när vi kommer till Jesus Kristus, det är inte bara att mitt gamla liv raseras. Att det som jag har presterat inte har någon spelat någon roll inför Gud. Utan det är också till och med så att jag förlorar mitt liv. Jag dör ju tillsammans med Kristus. Och det är det dopet handlar om. Sen när vi börjar leva med Kristus och i den heliga ande, då gör vi ju det så att säga på andra sidan korset. Det är ju efter korset, i uppståndelsens kraft. Men korset är det nyckelhål, eller hur jag ska uttrycka det, som vi måste igenom. Den trånga porten vi måste igenom. Där allt det gamla lämnas innan korset och det nya uppstår i uppståndelsen efter korset. Så han kan ju inte sluta predika korset. Men korset var ju stötestenen för judarna, därför att korset innebar att den judiska lagen, att det som skilde judarna från hedningarna, den här barriären, den här lagen som man kunde göra, vi gör detta men det gör inte dem, det raserades ju med korset. Hela den skiljemuren, den skiljaktigheten, raserades. Och då så säger judarna med rätta, ja men ska vi nu inte ta hänsyn till det här, då upphör ju den judiska tron. Ja, det gör den ju också när man kommer in i Kristus. Den kan förverkligas, men utifrån helt andra förutsättningar. Därför nu är det Kristus som är A och O i vårt liv. Och därför kunde inte Paulus sluta predika korset. Jag tror att de här skriftlärde, eller judaisterna då, de skulle kunna hålla med Paulus om allting. De skulle kunna hålla med honom allt det han säger och alla argumenten. Ja, Jesus är den han är och vi borde följa honom och så. Men just korset gick inte. För korset var ju till för de förbannade. Och man kunde inte, och det korset, att Messias skulle ha blivit en förbannad. Eller att lagen skulle brytas ner på det sättet. Det kunde man inte ta till sig helt enkelt. Det var inte Jesus som var problemet, utan det var det här som var problemet. Och just det predikade Paulus. Just det var det viktiga för Paulus. Just detta att korset, att Jesus Kristus blir gjort till en förbannad, blir en sån som du och jag är när vi är utan Gud, utan hopp i världen. Att han har kommit till oss, kommit utanför så att säga det heliga, kommit utanför lagen, kommit till oss, blivit gjort till en syndare tillsammans med oss för vår skull, för att uppväcka oss till nytt liv. Att han har brutit ner skiljemuren så att det i gemenskapen runt Jesus Kristus inte längre är någon skillnad på judar och hedningar, på slavar eller fria. Det är ju en poäng, det är ju evangeliets poäng. Evangeliet står ju och faller med detta. Evangeliet säger ju till oss att nu är allting återställt. Nu är vi så att säga lika inför Gud. Nu har vi blivit sådana som Gud ville från början. Och det är tack vare korset. Så det kunde han inte avstå ifrån. Så Paulus, han vill att vi ska gå från korset och sen in i uppståndelsen mot härligheten. Och de här judekristna, de som har tagit emot korset, de vill att man ska gå åt andra hållet. Oförenligt alltså. Vi ska gå efter korset, inte tillbaka till tiden före korset. Här finns nu då en strid, en dragkamp emellan att fortsätta vandringen efter korset eller att gå tillbaka. Och det var ju det som han redan talade om här i det fjärde kapitlet, när han talade om Ismael och Isak. Och hur de här stod emot varandra. Och hur tjänstekvinnans son, eller de som är födda efter lagen, efter den egna kraften, den egna naturen, hur de drevs bort. Men hur de ständigt då återvände emot det som Gud har gett oss genom Jesus Kristus, för att ta strid emot det. Och det kommer ju igen här sedan i femte kapitlet, vers 16 och följande. Hur köttet återvänder för att ta striden med anden. Köttet och anden ligger i strid med varandra. Titta i Romarbrevet 8:35. Jag har här ett antal bibelställen som vittnar om den här striden. Jag tänkte att jag skulle läsa några stycken av dem, därför att det är viktigt att vara införstådd med att det faktiskt finns en strid i ditt och i mitt liv. Och att den pågår. Inte även efter att vi har blivit kristna, utan just efter att vi har blivit kristna. Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Alltså vårt gamla liv dör kontinuerligt. Försvinner ifrån oss, slaktas som det står här i den här versen. Och det är inte, och det som är så stort med att vara en kristen och börja lära känna Jesus och den helige ande, det är att vi kan bejaka den processen. Problemet är när man rättfärdigar sig själv och hävdar sin egen prestationsförmåga och så vidare. Det är då du har problemet. Men om du ger upp det, släpper taget som de säger inom AA, släpper taget, då finns inga problem längre. Men att säga ja till sin egen död, det är inte så enkelt. Men det är vad det handlar om. Och det är underbart att kunna göra det. Första Korintherbrevet 4:12. Första Korintherbrevet 4:12. Ja, det skulle egentligen börja med vers 9 istället. 4:9b. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Alltså de här som inte ville gå framåt. Vi är svaga, men ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas, vi är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, så talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder. Och så är det fortfarande. Andra Korintherbrevet. Det är väl kanske inte så roliga bibelställen det här, men jag tror att de är viktiga i sammanhanget som vi läser nu, att vi förstår det här. Andra Korintherbrevet 4, vers 9. Ja, vi får ta från vers 8. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp, och så vidare. 11:24, samma, andra Korintherbrevet 11:24. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett. 3 gånger har jag blivit piskad med spö, 1 gång har jag blivit stenad, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, och så vidare. Kapitel 12, vers 10. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd. Jag gläder mig över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Alltså det är svårt att läsa det, men ni måste förstå det, att när Paulus kommer till korset, så passerar han igenom korset. Det som är innan korset, det är inget grundval längre för det nya livet. Han kan släppa det. Och han kan till och med förstå att det är någonting som håller på att ta sig ifrån honom så länge han lever i den här tiden. Istället så lever han med båda fötterna på andra sidan korset. Visserligen med sin kötsliga natur, men han har blicken riktad på Jesus Kristus. Vi som inte lider förföljelse och gisslas och hånas, vad har vi för fiender då? Världen, samhällsandan, djävulen, demonerna, makterna och vårt eget kött. Det är sånt som vi alla kämpar med. Men det ska förstås på samma sätt som de här sa, yttre förföljelserna. När Paulus säger att ja, jag står ut med det här, jag släpper det här får vi lämna till Herren, så att säga. På samma sätt måste du och jag säga om våra anfäktelser. Vi måste säga så om de svårigheter som vi råkar ut för. Vi måste hålla stånd emot tidsandan, emot samhällsandan som vill få oss till både det ena och det andra. Jag tror att den kampen är omöjlig att utkämpa i egen kraft. Du kan bara kämpa den segern genom att fyllas av evangeliet mer och mer. Genom att ha blicken riktad på Kristus. Fyllas med evangeliet, ta till det evangeliet. Leva i den personliga andakten, komma till nattvardsbordet och så vidare. Va? Genom att stärkas i den livsstilen, eller det, utveckla det livet, den relationen. Så kommer det andra att tappa, så att säga, inflytande i våra liv. Och när det får inflytande i vårt liv, så kommer det ändå inte ha avgörande betydelse. Därför att vi kommer vända oss gång efter annan. Oupphörligt kommer vi vända oss till evangeliet. Så länge vi lever. Vi leds mot Kristus. Vi går mot målet alltså. Och så det här sista måste jag kommentera, därför att det är faktiskt ganska häftigt. Det står i vers 12. De som uppviglar er borde gå och stympa sig. Och han säger till och med i någon annan översättning, ska skära av sig alltihop, tror jag det står, eller någonting sånt, va. Och då kan man ju tycka att här har han väl ändå liksom tagit i lite väl mycket. Men då är det så här, vet ni, att i Gamla testamentet, eller på Gamla testamentets tid, så talas det om sakral kastrering. Och det var någonting som var avskyvärt för det judiska folket, men som alltså förekom inom hedendomen. Och som jag har noterat här, inom de grekiska mysteriereligionerna så kunde sånt här förekomma. Man tror att det förekom i Galatien utav alla ställen. Därför där fanns det några gudinnor som hette, och gudar som hette, Attis och Kybele. Och Attis och Kybele dyrkades utav människorna i Galatien. Så det här visste ju Paulus om. Och när han säger det här så finns det alltså en anknytningspunkt till den verklighet som de lever i, samtidigt som det är avskyvärt enligt lagen. Så att han jämställer här alltså kastreringen, eller han jämställer här omskärelsen med kastrering, med som är den mest avskyvärda form av hedendom. Och då förstår ni hur alltså han kan ju inte ta i mera när det gäller att varna för den väg som leder till omskärelsen. Han menar alltså att det leder till ren juden, till ren hedendom, inte till någonting gott som ni tror, utan tvärtom till det mest avskyvärda. Jag har skrivit upp bibelställen här då, där det förbjuds den här kastreringen, men jag tror inte vi slår upp den nu. Femte Mosebok 23:1 till exempel. Eller tredje Mosebok 21:20. Och så några parallellställen. Avstympningen är alltså bättre än laggärningarna. Ja, men nu kan han inte ta in mer. Det här är slutvarningen. Det är färdigt efter det här. Och han har alltså inte, han har inte undvikit de mest kränkande orden, alltså de mest våldsamma orden i förhållande till den judiska tron. Han har inte liksom hållit igen på något sätt. Dessutom är det så här att omskärelsen gör att han skär ju bort förbindelsen med Kristus. Därför att om han går ifrån Kristus, laggärningarnas väg, omskärelsen, så hamnar man inte bara i den värsta hedendomen enligt Paulus, utan samtidigt skär man ju av sig själv ifrån Kristi kropp. Så de skär bort sig ifrån Kristus, alltså blir avfällningar helt enkelt, som det står här. Det har ju också varit en tanke som har varit besvärlig för oss kristna. Alltså de här judaisterna då, var de kristna eller var de inte kristna? Ni ser hur han talar till dem. Men samtidigt så utgår han ifrån på något sätt att de ändå är i förbindelse med Kristus. Så jag tänker mig de här som judekristna eller som judaister. Alltså kristna judaister på något sätt, va? Men som inte har liksom begripit det här, som inte har lyckats hålla sig kvar vid Kristus, utan där den kötsliga naturen har tagit över och sedan liksom börjat försöka förmå andra människor att också gå fel väg. Man ska komma ihåg att på den här tiden så var det kanske inte alldeles självklart heller vad som var den rätta vägen, för det var ju det som var spänningen mellan Paulus och Jakob eller Petrus och de här, va. Så det var inte så enkelt, vilket ju gör att Galaterbrevet blir desto viktigare. Och det är likadant idag. Inte så enkelt för alla. Nu har vi gjort då till och med vers 12. Och det betyder att vi har gjort den första huvuddelen. För vi talar ju om att det är två huvuddelar. Så nu har vi det. Nu har vi gjort en övergång. Nu har det här gjorts uttömmande, eller som man kan förvänta sig, så att nu borde alla då vara klara över vad det här handlar om, att leva, att vara i Kristus Jesus. Och vi har börjat tala om vad det är att leva och följa anden. Och då kommer den andra huvuddelen, och den brukar man i sin tur då dela upp i två delar. Och den första delen är då från vers 13 till och med vers 24. 13 till och med vers 24. Och det avsnittet rubricerar vi som striden mellan anden och köttet. Den köttsliga naturen som kastar sig in i mitt förhållande till Kristus och som strider emot mig och vill få mig på fel vägar eller bli självupptagen. Striden mellan anden och köttet. Och sen i vers 25 till och med 6:6 så rubricerar vi det som vandringen i anden. Vad det är för något. Och det som sen är kvar, det är ju avslutningen. Alltså är det vi ska hålla på med de närmaste gångerna. Och vi börjar väl på en gång, även om det inte är mer än 6-7 minuter kvar. Så börjar vi med att läsa vers, alltså kapitel 5, vers 13, 14, 15 tror jag. Ni är kallade till frihet, bröder och systrar naturligtvis. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Nu går Paulus över till det här då, därför att han kan inte bara säga ni är kallade till frihet här som man gör inledningsvis om man inte förstår vad friheten betyder. Jag sa det förra gången att det betyder inte det som man i den grekiska världen tänker sig, nämligen att man får göra som man vill. Utan frihet i den judiska världen, det betyder att man blir befriad ifrån Egypten så att man kan följa Israels Gud. Så länge de var slavar och så länge vi var slavar, så var vi ju inte fria. Så länge vi var slavar under denna världens makter, under djävulen, under vår egen natur, så hade vi inte möjlighet att följa Jesus. Sen kom det en dag i våra liv när vi insåg att nu vill vi följa Jesus. Och vi kanske till och med, är lite olika för oss som individer, vi kanske till och med insåg att vi vill följa Jesus, men vi insåg att vi kan inte det. Vi klarar inte det, vi sitter fast. Då kommer frälsningen och pånyttfödelsen. Där Herren förbarmar sig över oss, befriar oss ifrån vårt andliga slaveri, tar oss upp så att säga i sin familj, ställer oss på vägen och ger oss en viss förmåga, ett startkapital som gör att vi kan börja följa Jesus. Det är alltså det handlar om. Vi är kallade att följa Jesus. Och på något annat sätt kan man inte förstå det bibliska begreppet frihet. Och invändningen emot det här från de här judaisterna, det var förmodligen den där grekiska invändningen. Jaha, men om ni är befriade ifrån lagen, då kan ju ni leva som ni vill nu då. Och det här hör vi ju förmodligen än idag. Ja, men du som är kristen, du får ju förlåtelse för allting, så du kan leva som du vill. Det är alltså ett missförstånd. Och om man känner till den här skillnaden mellan den judiska och grekiska friheten, så kan man ju förklara det missförståndet. Men annars är inte det så enkelt. Så det här är en viktig punkt också om man ser det utifrån att leva och försvara den kristna tron idag. När det står här då tjäna varandra i kärlek, vers 13, så används då på grekiska verbet doulein. Doulos, substantivet, det är tjänare eller slav. Det är en person som gör livegen tjänst. Verbet, det är alltså denne tjänare som på ett liveget sätt tjänar. Och det är det ordet som används här. Vi har blivit Kristi tjänare. Och nu är vi livegna Kristi tjänare. Och som sådana så tjänar vi. Utför vi den här sysslan. Att tjäna varandra i kärlek. Ty. Och nu kommer han med ett judiskt argument. Vers 14. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Det där budordet är från tredje Mosebok 19:18. Och då rabbinerna, de är ju sådana som de är. Men alla rabbiner är införstådda med att det här ordet är det viktigaste. Och så säger man till, en del av rabbinerna säger så här. Det här är det viktigaste ordet i hela lagen. Du ska älska din nästa som dig själv. Allt annat i lagen är bara utläggningar och förklaringar. Så det här ordet att älska sin nästa som sig själv, det är centrum. Och då bygger man den föreställningen inte bara så som jag gjorde, utan det finns de som har räknat, de är fenomenala de här rabbinerna. De räknar alltså hur många gånger vissa ord förekommer och hur många ord det finns överhuvudtaget i Toran. Och då har man räknat från antalet ord ifrån första Moseboks första kapitel, första ordet där, första versen, till femte Mosebok, sista kapitel, sista versen. Då finns det si och så många ord. Och så har man lagt upp dem. Och precis mitt i står det här ordet. Du ska älska dig nästa som dig själv. Så det finns exakt lika många hebreiska ord före den här versen, tredje Mosebok 19:18, som det finns efteråt. Alltså detta centrum. Så det här är verkligen i centrum. Och det är ju i centrum också ur ett kristet perspektiv. Men för oss så finns det en skillnad. Och det är den skillnaden att det finns bara en som kan uppfylla lagen. Som kan vara i centrum. Och det är ju Kristus själv. Som är Guds gåva till oss. Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är i centrum. Så denne Jesus Kristus, han har ju uppfyllt den här lagen. Och han har gett det här till oss. Så vi har fått lagens uppfyllelse. Vi har fått Guds kärlek i centrum. Och därför kan Johannes, en av de andra apostlarna, skriva i sitt brev. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi har tagit emot hans gudomliga kärlek. Och vi kan ge gudomlig kärlek vidare. Vilket inkluderar att älska sina fiender, som Jesus säger. Det funkar alltså. Vi har tagit emot en gränslös kärlek. Vi kan ge en gränslös kärlek vidare. Detta är det nya livet. Och då är det plötsligt inte en lagprestation. Då är det ingenting som vi kan göra i egen kraft. Nej, nu gäller det att vi förlåter varandra. Eller nu gäller det att vi visar oss på vår bästa sida. Utan detta är ett liv. En livsstil. Så här blir det ju en brytning då gentemot den judiska förståelsen. Där man lever det här som människa. Och även om man inte är fullkomlig så orienterar man sig mot att göra de här gärningarna. Och Paulus säger inte att det är fel, men kraftkällan är en annan. Det är att vi har blivit intagna i Kristus, att Kristus bor ibland oss. Det är det som är kraftkällan. Och där går skillnaden. Och där får vi sluta för idag, så får vi ta upp tråden där nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. Herre, låt oss förstå att du är kraftkällan. Du är det nya livet som vill utveckla din livsstil ibland oss. Herre, må det ske. Amen.
Jag har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Galaterbrevet del 16. Nu på tisdag, alltså imorgon, är det sista gången det är bibelförklaring i Värnamo kyrka klockan 18:30. Och nästa måndag är det sista gången det är bibelförklaring i bibeltimman. Sen tar du sommaruppehåll och kommer tillbaka framåt sensommaren. Vill du fortsätta lyssna till program nu, så kommer snart då Radio MF och sänder deras söndagsgudstjänst, Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det är i alla fall slutet av Värnamo församlingsnärradioprogram Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.